Kapitel 21. Med Shoden Kall. Sidan 321. Utan att se sig om red Rand över den breda stenbron som löpte norrut från Caimlinporten. Solen hade just stigit upp över horisonten som ett blekt guldklot på en molnfri himmel. Men luften var så kall att hans andedräkt förvandlades till rök framför ansiktet, och sjövinden fick hans mantel att flaxa. Han kände emellertid inte kylan, bara som någonting avlägset som inte riktigt hade med honom att göra. Han var själv kallare än någon vinter kunde vara. Vakterna som hade kommit för att hämta honom hade blivit förvånade över att finna honom med ett småleende på läpparna. Det var fortfarande kvar. Ninive hade helat honom med det sista av den shire som rymdes i hennes gördel. Men den hjälmklädde, undersättsige officeren som kom ut på vägen vid brofästet hajade ändå till när han såg Rand, som om hans ansikte fortfarande varit blåslaget och svullet. Catchen böjde sig ner från sadeln och sa några lågmälda ord till officeren samtidigt som hon räckte honom ett hopvikt papper. Mannen gav henne en misstänksam blick innan han började läsa. Sen lyfte han blicken och stirrade på männen och kvinnorna som väntade tålmodigt bakom henne på sina hästar. Han började om från början av sidan och rörde tyst läpparna medan han läste alltihop en gång till, som om han ville vara säker på varje ord. Det var inte att undra på. Orden var försedd med alla 13 rådsdamernas underskrifter och sigill. Denna order om att vakten inte skulle kontrollera några fredssigill eller genomsöka packningarna. Sällskapets namn skulle utplånas fullständigt ur registren och själva ordern skulle brännas. De hade aldrig varit i Bortre Madding. Inga Aesedair, inga Athanmere, ingen av dem. Det är över nu, Rand, sa Min mjukt och kom närmare hans grå vallack på sitt stadiga bruna sto, trots att hon redan höll sig lika nära honom som Ninive var nära Lan. Ninive hade helat Lans blåmärken och brutna arm innan hon tog sig an Rand. Mins ansikte speglade den oro han kände genom bandet. Hon lät vinden ta manteln och klappade honom på armen. Du behöver inte tänka mer på det. Jag skyldig Bortre Madding tack, Min. Hans röst var känslolös, avlägsen, på samma sätt som den varit i början när han grep Shaidin. Han borde ha gjort den varmare för hennes skull, men det tycktes vara bortom hans förmåga. Jag hittade verkligen det jag behövde här. Om ett svärd kunde minnas skulle det kanske känna tacksamhet till smedjans eld, men aldrig ömhet. När de blev förbivinkade lät han hästen sätta av i kort galopp upp för den hårdpackade jordvägen och upp bland kullarna. Han kastade inte ens en blick bakåt förrän staden låg helt dold bakom träden. Vägen slingrade sig upp bland kullar klädda i vinterskog. Det var bara furor och läderbladsträd som fortfarande var gröna här. De flesta grenar var nakna och grå. Plötsligt fanns urkällan där igen, strax utom synhåll. Den pulserade och kallade och fyllde honom med en svältandes hunger. Utan att tänka sträckte han sig ut och fyllde tomrummet inom sig med Shaidin. Ett jordskred av eld, en storm av is, späckad med den vederstygliga smittan som fick det större av såren i hans sida att bulta. Han vajade till i sadeln när allt plötsligt snurrade runt för honom och det vred sig i magen, medan han fortfarande kämpade för att rida på detta jordskred som försökte bränna hans sinne till aska. Försökte flyga med stormen som ville slita hans själ i bitar. Det fanns varken förlåtelse eller medkänsla i kraftens manliga hälft. Man måste kämpa mot den eller dö. Han kände hur de 3 ashamanerna som red bakom honom också lät sig fyllas, drack av Shaidin, likt män som just kommit ut ur ejlöknen och äntligen hittat vatten. I hans huvud drog Luz Tharin en lättad suck. Min kom så nära med sin häst att deras ben nuddade varandra. Hur är det fatt? Frågade hon oroligt. Du ser sjuk ut. Jag är frisk som morgondag, sa han. En lögn som inte bara gällde illamåendet i hans mage. Han var gjuten i stål och till hans förvåning var det ändå inte hårt nog. Han hade tänkt skicka iväg min till Cambridge med Olivia som eskort. Om kvinnan med det gyllene håret skulle hjälpa honom att dö måste han kunna lita på henne. Han hade tänkt ut precis hur han skulle säga. Men när han såg in i Mins mörka ögon var han inte tillräckligt hård för att kunna förmå sin tunga att forma orden. Han vände den grå hästen in mot de kala träden och vred på huvudet för att säga till Kadjoan: "Här är det." Hon följde förstås med honom. Det gjorde de allihop. Harin hade nätt och jämt släppt honom ur sikte tillräckligt länge för att hinna sova ett par timmar under natten. Han hade tänkt lämna henne kvar, men det var i den frågan Kadjoan hade gett honom sitt första råd. "Du har gjort en affär med dem, pojke, och det är samma sak som att underteckna ett fördrag, eller att ge sitt ord. Håll vad du sagt, eller säg till dem att avtalet är brutet, annars är du bara en simpel tjuv." Burdust, rakt på sak och med ett tonfall som inte lämnade några tvivel om vad hon tyckte om tjuvar. Han hade aldrig lovat att följa hennes råd, men hon var alltför motvillig att överhuvudtaget tjäna som hans rådgiverska för att han skulle vilja riskera att driva bort henne så snart. Därför red nu vågfrun och de båda andra havsfolkskvinnorna med Olivia framför Varin, de fem andra ejsedéerna som hade avlagt trohetsed till honom och de fyra som var Kadjoans följeslagare. Hon skulle förmodligen hellre lämna honom än dem. För någon annans ögon än hans fanns det ingenting som röjde platsen där han hade grävt innan han begav sig in i bortre Märding. Hans ögon såg däremot en tunn ljusstråle som lyste som en lykta genom den fuktiga myllan. Till och med en annan man som kunde leda kraften skulle kunna promenera rakt igenom ljusstrålen utan att märka att den fanns där. Han brydde sig inte om att sitta av. Med flöden av luft slet han undan det tjocka lagret av ruttnande löv och kvistar och skottade undan den fuktiga jorden tills ett långt, smalt knyte omvirat med läderremmar kom till synes. Det satt kvar jordklumpar på tygomslaget när han fick Kalandor att sväva till sin hand. Han hade inte vågat ta det med sig till bortre Märding. Det saknade skida, så han skulle ha fått lämna det vid bron som en förkunnelse av sin närvaro i staden. Det var föga troligt att det fanns fler kristallsvärd i världen, och allt för många visste att draken återfödd hade ett. Och ändå, trots att han lämnat det här, hade han hamnat i en trång, mörk liten stenlåda djupt nerunder. Nej, det var över nu. Över. Luce Tharin flämtade i hans medvetandes skuggor. Han stack in det fortfarande inpackade Kalandor under sadeljorden och vände den grå hästen mot sitt sällskap. Hästarna höll svansarna tryckta mot sig mot vinden, men då och då var det någon av dem som stampade med hoven eller kastade med huvudet, otålig att få röra på sig igen efter så lång tid i stallen. Läderväskan som Ninive hade hängande över axeln passade illa ihop med alla hennes juvelbesatta Tear and Greeler. Nu när tiden började närma sig strök hon över väskans buktande yta, synbarligen utan att tänka på vad hon gjorde. Hon försökte dölja sin rädsla, men hennes haka skalv. Kadjoan betraktade honom uttryckslöst. Hennes huvud hade fallit tillbaka på ryggen, och ibland var det en ovanligt stark vindpust som ruskade om bland fiskarna och fåglarna, stjärnorna och månarna som hängde från hennes hårknut. "Jag ska avlägsna smittan från den manliga hälften av urkällan", förkunnade han. De tre shamanerna, nu i enkla grå rockar och mantlar som de andra väktarna, utbytte upphetsade blickar. Men det gick som en krusning genom de församlade ejsedéerna. Nishun lät höra en flämtning, överraskande stark från den lilla fågelliknande systern. Kadjoan rörde inte en min. "Nej, det där", sa hon och höjde skeptiskt ögonbrynet åt knytet under hans ben.
Med Shodan Kall, svarade han. Namnet var ännu en gåva från Luce Therin. Ett minne som nu vilade i Rands huvud som om han alltid vetat det. Du känner till dem som två väldiga statyer, Sir Angriller, varav en är begravd i Carrhain och den andra i Tremalkin. Vid omnämnandet av havsfolksön ryckte Harin till så att guldmedaljongerna i näskedjan skallrade. De är för stora för att det ska gå att flytta dem utan besvär. Men jag har ett par Tear Angriller som kallas för nycklar. Med dem kan man dra in kraften genom Shodan Kall var man än befinner sig i världen. Farligt, jämrade sig Luce Therin. Vansinne. Rand brydde sig inte om honom. Just nu var det bara Cad Swann som hade någon betydelse. Hennes bruna häst klippte Lloyd med ett av sina svarta öron, vilket ändå var ett betydligt större uttryck för sinnesrörelse än dess ryttare visade. En av dem, Sir Angriller, du nämner är gjord för en kvinna, sa hon svalt. Vem har du tänkt ska använda den? Eller tillåter nycklarna dig att använda båda själv? Ninni ska länka sig samman med mig. Han litade på Ninni så mycket att han kunde tänka sig att länka sig samman med henne, men ingen annan. Hon var Aes Sedai, men hon hade också varit klok fru i Eamons Wall. Han måste lita på henne. Hon log mot honom och nickade bestämt. Hennes haka hade slutat darra. Försök inte att stoppa mig, Cad Swann. Hon sa ingenting utan fortsatte bara att studera honom med en vägande blick i de mörka ögonen. Kumira bröt tystnaden. Förlåt mig, Cad Swann, sa hon samtidigt som hon lät sin apelkastade häst ta ett steg framåt. Unge man, har du övervägt risken att du misslyckas? Har du funderat på följden av ett misslyckande? Jag måste ställa samma fråga, sa Nishun vast. Hon satt mycket rak i sadeln och såg Rand i ögonen med stadig blick. Allting som jag har läst talar för att det kan sluta i katastrof att använda dessa Sir Angriller. Tillsammans kan de vara starka nog att knäcka världen som ett ägg. Som ett ägg, instämde Luce Therin. Ingen har någonsin provat dem. Det här är vansinne, skrek han. Du är galen, galen. Senast jag hörde någonting om saken, sa Rand till systrarna, hade en ashaman på 50 blivit tokig och fått avlivas som en rabies smittad hund. I det här laget är det säkert fler. Det finns en risk i att göra det här, men bara kanske. Om jag inte försöker är det däremot helt säkert att allt fler män blir vansinniga. Kanske tjogtals, kanske allihop. Och förr eller senare blir det allt för många för att man ska kunna avrätta dem utan stora svårigheter. Hur skulle det kännas att invänta sista striden omgiven av 100 galna ashamaner som promenerar fritt omkring? Eller 200? Eller 500? Hur länge skulle världen överleva någonting sånt? Han talade till de båda bruna systrarna, men det var Cad Swann han betraktade. Hennes nästan svarta ögon lämnade honom aldrig. Han behövde ha henne kvar hos sig, men om hon försökte övertala honom att låta bli det här skulle han avvisa hennes råd oavsett följderna. Och om hon försökte stoppa honom, Saidin rasade inom honom. Tänker du göra det här? Frågade hon. I Shadar Logoth, sa han, och hon nickade. En passande plats, sa hon, om vi ska riskera att förgöra världen. Luce Therin skrek, ett tjut som sakta dog ut när rösten flydde in i mörkret. Men det fanns ingenstans att gömma sig, ingen plats att vara trygg. Portöppningen som han vävde ledde inte till själva Shadar Logoth utan till en ojämn, glest skogsbevuxen kulle ett par mil norr om staden. Hästskorna klingade mot stenarna i den magra jorden där endast krumma, förkrympta träd kunde växa. Nu var deras grenar kala och här och där låg snöfläckar på marken. När Rand satt av skymtade han staden som en gång burit namnet Eridol här och där ovanför trädkronorna. Han såg torn som slutade tvärt i vassa avhuggna stenkanter.
och vita kupoler där befolkningen i en hel by skulle ha kunnat få plats om byggnaderna varit hela. Han dröjde inte länge med blicken. Trots den klara morgonhimlen glimmade de bleka kupolerna inte. Det var som om någonting kastade en skugga över de vidsträckta ruinerna. Till och med så här långt från staden hade det redan börjat bulta svagt i det andra av hans sår som aldrig ville läka. Snittet som Peyton Fane hade skurit i hans sida med dolken från kärda Logoff dunkade inte i takt med det större äldre såret, utan snarare mot det, i baktakt. Som man kunde vänta sig tog Catchran befälet och delade ut order med rapp röst. På ett eller annat sätt lyckades Aesir Deer alltid ta befälet om de fick tillstymmelsen till en möjlighet. Och Rand försökte inte hindra henne. Lan, Nathan och Basin red ned i skogen för att speja, och de andra väktarna skyndade sig att tjudra hästarna vid låga trädgrenar där de var ur vägen. Min stod upp i stigbyglarna och drog ner Rands huvud så att hon kunde kyssa hans ögon. Utan att säga ett ord gick hon bort till männen vid hästarna. Genom bandet strömmade hennes kärlek till honom, fylld med en tillit och ett förtroende så fullständigt att han stirrade förbluffat efter henne. Iben kom för att ta Rands häst med ett flin som sträckte sig från öra till öra. Tillsammans med näsan tycktes öronen fortfarande utgöra halva hans ansikte. Men nu var han mer en slank yngling än en tafatt pojkvasker. Det kommer att bli så fantastiskt att få leda kraften utan smittan, ersnåd draken, sa han entusiastiskt. Rand trodde att Iben kunde vara så pass gammal som 17, men han lät yngre. Den får mig alltid att vilja kräkas så fort jag bara tänker på den. Han traskade iväg med hästen, fortfarande flinande. Kraften rasade i Rand och smutsen som förorenade Sidins rena koncentrerade liv sipprade in i honom i härskna rännilar som skulle föra med sig galenskap och död. Catchan samlade Isidéerna kring sig tillsammans med Olivia och vindfinnerskorna. Harine muttrade högljutt över att hon inte fick vara med. Men när Catchan gjorde en skarp gest med fingret skred hon iväg. Noad, klädd i sin besynliga vadderade rock, förde henne till en uppskjutande klippa där han satte sig och pratade lugnande med henne. Inte desto mindre drog sig hans blick ibland till de omgivande träden, och då sökte sig hans hand till svärdets långa elfenbensfäste. Jahar kom bort ifrån hästarna och drog tygomslaget från Kalendor. Kristallsvärdet med sitt långa genomskinliga fäste och svagt krökta klinga gnistrade i det bleka solljuset. Efter en manande gest från Maurice skyndade han på stegen för att sälla sig till henne. Daemer och Iben var också där. Catchan hade inte bett om lov att få använda Kalendor. Det fick passera, för stunden fick det passera. Den där kvinnan kan pröva en stens tålamod, muttrade Ninive, som kom fram till Rand med långa kliv. Med ena handen höll hon ett fast tag om väskans läderrem som hängde på hennes axel. Den andra var låst i ett precis lika fast grepp om den tjocka flätan som hängde fram ur huvan. Till domesvalget med henne, det är vad jag säger. Är du säker på att min inte kan ha fel för en enda gångs skull? Nej. Hon kan väl inte det. Men ändå. Kan du sluta le så där? En katt skulle bli nervös av det där flinet. Vi kan lika gärna sätta igång, sa han. Varvid hon blinkade. Borde vi inte vänta på Catchan? Ingen skulle ha kunnat ana att hon ögonblicket innan önskat Aesir Deen till domesvalget. Om något lät hon angelägen om att inte göra Catchan upprörd. Hon gör vad hon gör, Ninive. Med din hjälp ska jag göra vad jag måste. Likväl stod hon och tvekade med väskan tryckt mot bröstet och kastade oroliga blickar mot kvinnorna som samlats kring Catchan. Olivia lämnade gruppen och kom skyndande mot dem över den ojämna marken medan hon höll ihop manteln med båda händerna. Catchan säger att jag måste få Tiran Greelerna, Ninive, sa hon på sitt mjuka, släpiga tjånsenmål. Säg inte emot nu, det hinner vi inte med. Dessutom kommer de inte att vara till någon nytta för dig om du ska vara länkad till honom. Den här gången var den blick som Ninni riktade mot kvinnorna runt Kadjoan i det närmaste modisk. Men hon tog muttrande av sig ringarna och armbanden och räckte även den juvelbesatta gördeln och halsbandet till Olivia. Efter en kort stund suckade hon och knäppte upp det besynliga armbandet som satt ihop med ringar på hennes fingrar med tunna, platta kedjor. Du kan lika gärna ta det här också. Jag förmodar att jag inte behöver en Angreel om jag ska använda den mäktigaste Angreel som någonsin skapats. Men jag vill ha allihop tillbaka förstått, avslutade hon hetsigt. Jag är ingen tjuv, sa kvinnan med hökögonen förnärmat och satte de fyra ringarna på vänsterhandens fingrar. Angreelen som passade så precis på Ninive satt märkligt nog precis lika bra på Shonshanskans betydligt längre hand. De båda kvinnorna stirrade på smycket. Det gick upp för honom att ingen av dem erkände att det fanns någon möjlighet att han skulle misslyckas här. Han önskade att han själv kunde vara lika säker. Men hur det än var så måste han göra det som måste göras. Tänker du vänta hela dagen, Rand, frågade Ninni när Olivia satte av tillbaka mot Kadjoan, ännu raskare än när hon kommit. Ninni vek in manteln under sig och satte sig ner på en uppstickande grå sten, stor som en liten bänk. Sen drog hon upp väskan i knät och vek undan locket. Rand satte sig med korsade ben på marken framför henne och hon tog fram de båda nycklarna. Två släta, vita statyetter. De var ungefär en fot långa, var och en formad som en människa med ett genomskinligt kristallklot i sin uppsträckta hand. Den som föreställde en skäggig man i böljande skrud räckte hon till honom. Kvinnan i samma sorts klädnad ställde hon på marken vid sina fötter. Figurernas ansikten hade ett fridfullt uttryck, fullt av mångårig visdom. Du måste försätta dig precis på gränsen till att omfamna urkällan, sa hon till honom och slätade till kjolen, trots att den inte hade några synliga väck. Sen kan jag länka ihop mig med dig. Med en suck ställde Rand ner den skäggige mannen och släppte Shaidin. Den ursinniga hettan och kölden försvann tillsammans med smittans oljiga, motbjudande vidrighet. Men samtidigt tycktes själva livet blekna och världen blev grå. Han satte händerna i marken bredvid sig för att kunna parera illamåendet som skulle slå emot honom när han grep urkällan igen. Men plötsligt fick ett annat slags yrsel det att snurra för honom. Ett kort ögonblick skymdes Ninni för hans syn av ett vakt ansikte. Ett nästan igenkännligt mans ansikte. Ljus. Om det någonsin hände när han redan var i färd med att ta tag i Shaidin. Ninni böjde sig oroligt fram mot honom. Nu, sa han, och sträckte sig efter urkällan genom statyetten av den skäggige mannen. Sträckte sig, men grep den inte. Han hängde kvar på randen. Ville skrika av smärta när fladdrande lågor tycktes steka honom samtidigt som isande stormvindar piskade hans kropp med frusna sandkorn. Han såg Ninni ta ett snabbt andetag och insåg att det bara gick ett ögonblick. Men det kändes som om det varade i timmar innan Shaidin strömmade genom honom. En tumlande, virvlande flod av smält raseri och fruset ursinne. Och han kunde inte styra så mycket som en tråd av den. Han kunde se flöden löpa från honom och in i Ninni. Att känna det forsa genom sig, känna de förrädiska strömmarna och skiftande fotfästerna som kunde förgöra honom i en blinkning. Att känna detta utan att kunna kämpa mot det eller kontrollera det innebar en alldeles ny vånda. Han var medveten om henne, insåg han plötsligt, på ungefär samma sätt som han var medveten om Min. Men det enda han kunde tänka på var Shaidin som okontrollerat forsade genom honom. Hon tog ett skälvande andetag. Hur står du ut med det där, sa hon hest. Bara kaos och raseri och död, ljus. Nu måste du göra allt du kan för att kontrollera flödena medan jag...
Han önskade desperat att han kunde återfå balansen i det oavlåtliga kriget mot Sajdin och gjorde som hon sa. Hon gav till ett pip och hoppade till. Du skulle vänta tills jag, började hon argt, men fortsatte med en ton som bara var irriterad. Nå, nu blev jag i varje fall av med det. Vad glor du så där för? Det var jag som nästan blev flodd.
Sajdar, mumlade han förundrat. Det var så annorlunda. Längs med Sajdins framstormande, sjudande kaskader flöt Sajdar fram som en lugn, sävlig flod. Han doppade sidan och plötsligt kämpade han mot virblande malströmmar som försökte dra ner honom i djupet. Ju hårdare han kämpade, desto starkare växte sig de skiftande flödena. Det hade bara gått ett ögonblick sedan han försökte kontrollera Sajdar och redan kändes den som om han skulle drunkna i den, svepas med ut i oändligheten. Ninive hade varnat honom och sagt vad han måste göra, men det hade verkat så främmande att han inte riktigt trott på det förrän nu. Med en kraftansträngning tvingade han sig att sluta kämpa mot strömmarna, och så snart han lyckades med det var floden lika lugn igen. Det var den första svårigheten. Att kämpa mot Sajdin samtidigt som han kapitulerade för Sajdar. Den första svårigheten och samtidigt den första nyckeln till vad han måste göra. Urkällans manliga och kvinnliga hälft var lika och olika. Drogs till varandra och stötte bort varandra. Kämpade mot varandra samtidigt som de tillsammans drev tidens hjul. Också smittan på den manliga halvan hade sin motsatta tvilling. Såret i sidan som Ishmael hade gett honom bultade i takt med smittan, medan det andra, det som kom från Fains klinga, slog i motsatt takt. Takten hos den ondska som hade dödat Aridol. Han tvingade sig att gå försiktigt till väga och försöka använda den okända Sajdars egen ofantliga styrka. Med stor möda lyckades han väva en kanal som vidrörde den manliga hälften av urkällan med ena änden och den avlägsna staden med andra. Kanalen måste vara vävd av obefläckad Sajdar. En ledning av Sajdin skulle kanske rämna när smittan började läcka ut ur den om det gick som han hoppades. Han tänkte i varje fall på det som ett rör, även om det inte var det egentligen. Väven formades inte alls som han väntade sig. Det var som om Sajdar hade en egen vilja, för väven slingrade sig i spiraler och vridningar som kom honom att tänka på en blomma. Det fanns ingenting att titta på, inga grandiosa vävar som svepte ner från himlen. Urkällan befann sig i skapelsens kärna. Urkällan fanns överallt, till och med i Shadar Logoth. Ledningen sträckte sig över avstånd han inte kunde föreställa sig, samtidigt som den inte hade någon utsträckning alls. Det måste vara en ledning, hur den än såg ut. Om det inte var... Han greppade Sajdin, kämpade mot den, bemästrade den i den dödliga dans som han kände så väl, tvingade in den i den blomstrande väven av Sajdar. Och den flöt igenom. Sajdin och Sajdar, lika och olika, kunde inte blandas. Flödet av Sajdin klämdes ihop mot sig självt, bort från det omgivande Sajdar, och Sajdar tryckte mot Sajdin från alla håll, tryckte ihop flödet ytterligare, fick det att strömma snabbare. Ren Sajdin, ren, bortsett från smittan, vidrörde Shadar Logoth. Rand rynkade pannan. Hade han haft fel? Det hände ingenting, utom att såren i hans sida tycktes bulta snabbare. Mitt i Sajdins brinnande isande storm var det som om den vederstygliga orenheten rörde på sig. Bara en svag rörelse som han kanske inte skulle ha märkt om han inte hade ansträngt sig för att hitta någonting. En svag rörelse mitt i ett rasande kaos, men alltihop i samma riktning. Fortsätt, manade honom Ninive. Det sken om hennes ögon som om blotta flödet av Sajdar gjorde henne lycklig. Han drack djupare ur urkällans båda hälfter, förstärkte ledningen samtidigt som han tvingade in mer Sajdin.
tog in kraften tills inte mer kom hur han än ansträngde sig. Flödet genom honom var så starkt att han ville tjuta högt, så starkt att han knappt tycktes finnas till längre, att allt bara var kraften. Han hörde Ninive stöna, men den mördande kampen mot Saidin uppslukade honom helt.
Elsa fingrade på ormringen på sitt finger och stirrade på mannen hon hade svurit att tjäna. Han satt på marken och stirrade rakt fram med bister min, som om han inte såg vildbrukaren Ninive som satt precis framför honom, skinande som solen själv. Kanske såg han henne verkligen inte. Hon kunde känna hur Saidar forsade genom Ninive i mängder som hon inte ens kunnat drömma om. Alla tornets systrar tillsammans skulle bara ha kunnat leda en liten bråkdel av detta väldiga hav. Hon avundades vildbrukaren detta, men samtidigt undrade hon om hon inte skulle ha blivit galen av den salighet det skulle skänka. Trots kylan hade svettpärlor brutit fram i Ninives ansikte. Hennes läppar var särade och de uppspärrade ögonen stirrade hänryckt rakt igenom draken återfödd. Snart började, är jag rädd, tillkännagav Catchuan. Den gråhåriga systern vände sig bort från det sittande paret, satte händerna i sidorna och lät blicken svepa över kullen. Det här måste de känna i Tjärvälen, kanske rent av på andra sidan världen. Inta era poster allesammans. Kom, Elsa, sa Maurice. Saidas ljus hade plötsligt tänts runt henne. Elsa lät sig dras in i en länk med den andra systern, men när Maurice tog med sin ashamanväktare i cirkeln kunde hon inte låta bli att haja till. Han var mörk och vacker, men kristallsvärde som han höll i sina händer lyste med en svag glöd och Elsa kunde känna det otroliga virvlande kaos som måste vara Saidin. Trots att det var Maurice som styrde flödena fick Saidins vidriga smittade att vända sig i magen på Elsa. Det var som en ruttnande avskrädeshög i den hetaste sommarsolen. Trots sina stränga drag var den andra gröna systern en förtjusande kvinna. Men även hennes läppar var hoptryckta, som om hon kämpade mot ett våldsamt illamående. Överallt runt kullens krön bildade människorna cirklar. Serene och Corell länkade sig samman med den gamle mannen Flynn och Nersun, Beldane och Diagin med unge Hopwill. Varin och Kumira skapade till och med en länk med vildbrukaren från havsfolket. Hon var faktiskt riktigt stark och alla måste göra sitt. Så snart någon av dessa cirklar bildats lämnade de krönet och försvann bland träden, alla åt olika håll. Olivia, den sällsamma vildbrukaren som inte verkade ha något annat namn, gav sig ensam av norrut med manteln fladdrande bakom sig, omgiven av kraftens glöd. Kvinnan med de tunna rynkorna i ögonvråna var sannerligen oroväckande, och hon var otroligt stark. Elsa skulle ha gett en hel del för att få lägga händerna på Tyr Angrelerna som kvinnan hade på sig. Olivia och de tre cirklarna skulle tillsammans utgöra en sorts försvarsmur om det skulle behövas. Men det var här uppe på krönet som skyddet behövdes mest. Denna uppgift hade naturligtvis Catchuan själv tagit på sig. Men Marys cirkel skulle också stanna där. Catchuan måste ha haft en egen Angreel med tanke på hur mycket Saidar hon tog in. Mer än Elsa och Marys tillsammans. Men även den bleknade jämfört med kraften som flödade genom Calendar. Elsa kastade en blick mot draken återfödd och tog ett djupt andetag. Maurice, jag vet att jag inte borde fråga, men får jag blanda flödena? Hon var beredd på att behöva tigga om det, men den resligare kvinnan tvekade bara ett ögonblick innan hon nickade och lämnade över kontrollen till henne. Nästan genast mjuknade Maurice min, även om den aldrig kunde kallas mjuk. Eld och is och orenhet välde in i Elsa och hon rös. Kosta vad det kosta ville. Draken återfödd måste komma levande till sista striden. Kosta vad det kosta ville. Barra Merlin satt på sin kärra på vägen till Tremonsien och undrade om gamle Maglin på de 9 ringarna skulle ge honom det han tänkte begära för plommonbrännvinet som kluckade i kaggarna bakom honom. Han hoppades inte allt för mycket på det. Maglin visste att hålla i silvret. Det gjorde hon sannoliken. Dessutom var brännvinet inte särskilt bra och så här sent på vintern kanske hon skulle välja att vänta till våren då det skulle gå att få tag på bättre. Plötsligt märkte han att det blivit väldigt ljust, nästan som mitt på en sommardag istället för en morgon om vintern. Det allra märkligaste var att ljuset tycktes komma från den väldiga gropen vid sidan av vägen, där arbetare från staden hade hållit på och grävt ända tills föregående år. Det sades att det fanns en jättelik staty där nere, men han hade aldrig varit tillräckligt intresserad för att titta efter själv. Nu höll han emellertid in sin stadiga märr, nästan mot sin vilja, klen ner i snön och pulsade bort till gropens kant. Den var 100 steg djup och 10 gånger så bred, och han var tvungen att sätta händerna för ögonen för att skydda sig mot det bländande ljuset som kom från dess botten. När han kisade mellan fingrarna kunde han urskilja ett glödande klot som en andra sol. Men ens gick det upp för honom att det måste handla om kraften. Med ett kvävt tjut lufsade han tillbaka genom snön till sin kärra. Han kravlade sig upp och piskade Nisa med tömmarna för att få fart på henne, samtidigt som han försökte dra hennes huvud åt sidan och vända tillbaka till gården. Han tänkte låsa in sig hemma i huset och dricka upp brännvinet själv, allt ihop. Chimna promenerade vägen fram för sjunken i tankar och såg knappt de bruna fälten som täckte alla kullarna omkring henne, utom en. Trimalkin var en stor ö, och så här långt från havet fanns det ingen salt doft i vinden. Men det var ändå Athan Mir som upptog hennes bekymrade tankar. De vägrade att följa vattnets väg, och ändå var Timna en av de vägledare som utsätts för att de möjligt skyddar dem mot sig själva. Det var mycket svårt nu när allihop var så uppjagade över sin Coramor. Det var väldigt få av dem kvar på ön. Till och med ståthållarna, som på Athan Mirs vis ständigt klagade över att de inte fick vara ute på havet, hade gett sig ut att söka efter honom i de farkoster de kunnat finna. Plötsligt drogs hennes blick till den enda kullen vars jord inte var plöjd. Ur marken stack det upp en väldig stenhand som höll om ett kristallklot lika stort som ett hus. Och nu lyste detta klot som högsommarsolen. Alla tankar på Athan Mir var som bortblåsta när Timna samlade sina kjolar och satte sig ner på marken med ett stort leende. Kanske skulle hon få se en profetia gå i uppfyllelse och uppleva ett slut på illusionernas tid. Om ni verkligen är en av de utvalda ska jag tjäna er, sa den skäggige mannen från Syndain tvivlande. Men fortsättningen hörde hon inte. Hon kände det. När så mycket kärda drogs till en punkt var det som en fyr som alla kvinnor i världen med förmågan att leda kraften kunde förnimma och ange riktningen mot. Så han hade hittat en kvinna som kunde använda den andra nyckeln. Hon hade varit villig att möta mörkrets första, eller skaparen själv tillsammans med honom. Hon skulle ha delat kraften med honom, låtit honom härska över världen vid hennes sida. Och han hade försmått hennes kärlek, försmått henne. Narren som stod och pladdrade framför henne var en viktig man, så som man räknade sånt här och nu. Men hon hade inte tid att försäkra sig om hans pålitlighet. Var hon inte säker på den kunde hon inte låta honom pladdra på. Inte när hon kände Moridins hand smeka den Korsovra där hennes själ var fjättrad. Ett rakknivstunt flöde av luft skar av mannens skägg samtidigt som det högg av honom huvudet. Ett annat flöde föste hans kropp bakåt så att hennes klänning inte skulle bli nedfläckad av blodet som sprutade upp ur halsstumpen. Vare sig kroppen eller huvudet hade hunnit nå golvet innan hon hade spunnit sig en portöppning. Fyren kallade på henne. Hon steg ut i ett böljande skogslandskap där marken fortfarande var fläckig av snö under grenar som var kala, bortsett från de vissnade slingerväxternas tjocka bruna rep, och undrade vart fyren hade fört henne. Det spelade ingen roll. I söder blossade vårdkasen. Så mycket tjejder att den skulle kunna ödelägga en hel kontinent med ett enda slag. Han var där. Han och den kvinna som han hade bedragit henne med. Hon tog av kraften och spann omsorgsfullt ett nät som skulle bli hans död. Blixtar vars make Kajsoan aldrig någonsin skådat sköt ned ur den molnfria himlen. Inte taggiga ljungeldar utan spjut av silverblått ljus. De var riktade mot kullen där hon stod. Men istället träffade de den vrängda sköld som hon hade vävt och exploderade med ett öronbedövande dån 50 fot ovanför hennes huvud. Till och med innanför skölden sprakade luften och hennes hår rörde sig och ställde sig på ända. Om hon inte haft en grillen som liknade en liten törnskata dinglande i håret skulle hon inte ha varit förmögen att hålla kvar skölden. En annan guldfågel, en svala, hängde från hennes hand i sin tunna kedja. Där, sa hon och pekade dit den riktade näbben. Det var synd att hon inte kunde avgöra hur långt bort någon hade brukat kraften, eller om det var en man eller kvinna, men det fick räcka med riktningen. Hon hoppades att det inte skulle ske några missöden. Hennes folk fanns också där ute. Om varningen kom samtidigt som ett angrepp kunde det emellertid inte finnas större skäl till tvivel. Så snart ordet hade lämnat hennes läppar slog en väldig eldkvast upp ur skogen i norr. Sen ännu en och så fler i en vacklande linje som snabbt fortsatte norrut. Kalandor sken som en eldslåga i unge Jahars händer. Förvånande nog var det Elsa som styrde flödena, att döma av hennes koncentrerade min och hur hon grep om tyget i sin kjol. Marie stod en näva av pojkens svarta hår och ruskade milt hans huvud. Stadigt, min söte vän, mumlade hon. Stadigt, min starke sköne. Han log mot henne. Ett fullständigt förtjusande leende. Kajsoan skakade lätt på huvudet. Det var svårt att förstå sig på någon systers förhållande till sin väktare, särskilt när det gällde de gröna. Men vad som försgick mellan Maurice och hennes pojkar hade hon verkligen inte den bittersta aning om. Det var emellertid en annan pojke som upptog hennes egentliga uppmärksamhet. Ninni vajade och stönade i extas över att ett så otroligt flöde av tjejder passerade genom henne. Men Rand satt som en sten med svetten sipprande över ansiktet. Hans ögon var blanka som ett par polerade safirer. Var han överhuvudtaget medveten om vad som skedde omkring honom? Svalan vred sig i sin kedja nedanför hennes hand. Där, sa hon och pekade mot Shadar Logots ruiner. Rand kunde inte längre se Ninni. Han kunde inte se eller känna någonting. Han simmade i svallande eldhav, kravlade sig upp för hopstörtande berg av is. Smittan välde fram som en tidvattenvåg, försökte dra honom med sig. Om han förlorade fästet minsta ögonblick skulle den slita med sig allt det som var han och bära med sig det genom kanalen. Lika illa, eller kanske värre, var att smittan i den manliga delen av urkällan inte tycktes minska trots den tidvåg av orenhet som flödade genom den sällsamma blomman. Det var som olja på en vattenyta, så tunn att man inte lade märke till den förrän man vidrörde ytan. Men likväl täckte den hela den manliga halvans enorma utsträckning. Den var en ocean i sig själv. Han måste hålla sig kvar. Han måste. Men hur länge? Hur länge skulle han klara det? De Mandred steg ut genom portöppningen till Shadar Logoth. Om man kunde lösa upp det som Althor hade gjort vid källan, om man kunde lösa upp det tvärt och snabbt, så skulle det mycket väl kunna döda Althor, eller åtminstone bränna bort hans förmåga att leda kraften. Han hade begripit vad Althors plan gick ut på så snart han förstod var nyckeln till Shodan Kal befann sig. En briljant plan, det tillstod han gärna, hur vansinnigt farlig den än var. Luth Tharin hade också alltid varit en briljant planläggare, om än inte så briljant som alla tyckte. Inte till närmelsevis så briljant som Demandred själv. Det räckte emellertid med en snabb blick längs den förfallna gatan för att han skulle börja tänka på annat. På ena sidan tornade hälften av en blek kupol upp sig. Dess krossade topp befann sig minst 200 fot över gatan och himlen ovanför var morgonljus. Men från kupolens trasiga kant och ner till gatan var luften mörk av skuggor. Som om natten redan var på väg att sänka sig över staden. Staden vibrerade. Han kunde känna det genom stövelsulorna. I skogen slog väldiga eldslågor upp. Krevader spunna med sajdin som slungade upp träd i luften. Flammorna rusade mot honom, men han var redan i färd med att väva en portöppning. Han tog sig igenom den med ett språng, lät den försvinna och sprang mellan de slingerväxtklädda träden så fort han kunde. Plöjde genom fläckar av snö, snubblade över stenar som gömde sig i myllan, men saktade aldrig in. För säkerhets skull hade han vrängt nätet, men det hade han med det första också, och han hade ett förflutet som soldat. Han sprang fortfarande när han hörde de väntade explosionerna och visste att de var på väg mot platsen där hans portöppning hade funnits. Med samma precision som de hade ilat mot honom bland ruinerna. Nu var de för långt bort för att utgöra någon fara för honom. Utan att sakta in vände han stegen mot nyckeln. Sairin strömmade genom den i sån mängd att det lika gärna kunnat hänga en eldpil i skyn som pekade på Althor. Det var alltså som han hade trott, såvida inte någon i denna fördömda ålder hade upptäckt ännu en okänd förmåga, måste Althor ha fått tag på en anordning, en Tir an Gril, som kunde känna av när en man ledde kraften. Med utgångspunkt från vad Demandred visste om det som folk nu kallade för världsfallet. Det som skett efter det att han själv fängslats i Shaul Ghul, borde varje kvinna som kunde tillverka en Tir an Gril vid denna tid ha försökt skapa en som gjorde just detta. I krig gjorde motståndarsidan alltid saker som man inte hade väntat sig, och då måste man parera det. Krigföring hade alltid varit hans styrka. Först och främst måste han ta sig närmare. Plötsligt såg han människor framför sig bland träden på höger hand, halvt skymd av en tjock grå trädstam. En gamling med en tunn vit hårkrans runt sin kala gässa linkade bredvid två kvinnor, en av dem med en vildsint skönhet, den andra underbart vacker. Vad gjorde de här i skogen? Vilka var de? Vänner till Althor? Eller bara folk som befann sig på fel plats vid fel tillfälle? Han tvekade inför att döda dem vilka de än var. Så fort han använde kraften skulle Althor bli varnad. Han fick vänta tills de hade passerat. Gamlingen vred huvudet av och an som om han sökte efter någonting bland träden. Men Demandred betvivlade att en sån skröplig gubbe kunde se särskilt långt. Plötsligt stannade den gamla och pekade rakt mot Demandred, som frenetiskt fick värja sig mot ett nät av sajdin som träffade hans skyddsväv med betydligt större kraft än det borde ha kunnat göra, lika starkt som om han själv hade spunnit det. Den haltande gamle gubben var en ashaman. Och åtminstone en av kvinnorna måste vara vad som kallades för Aesir nu för tiden, förbunden med mannen i en ring. Han försökte själv gå till attack för att krossa dem, men gamlingen slungade nät efter nät mot honom utan uppehåll och han hade fullt upp med att hålla dem ifrån sig. De som träffade träden omkring fick dem att flamma upp som facklor eller slog stammarna i små flisor. Han var en härförare, en stor härförare. Men härförare behövde inte kämpa jämte de män som de befallde över.
Morrande började han retirera, omgiven av knastret från brinnande träd och dova explosioner. Bort från nyckeln. Förr eller senare måste gamlingen bli trött, och då kunde han ta itu med att döda Althor. Om inte någon av de andra kom fram först. Han hoppades innerligt att de inte skulle det. Svärande och med kjolarna upphissade till knäna sprang Sin Jane från sin tredje portöppning så snart hon kommit ut ur den. Hon hörde hur explosionerna marscherade mot platsen, men den här gången hade hon begripit varför de kom rakt mot henne. Hon snavade på slingerrankor som låg gömda under snön och törnade in i trädstammar, men hon sprang. Hon hatade skogar. Åtminstone några av de andra var här. Hon hade sett eldfontäner som störtat iväg åt andra håll också och kunde känna Sajda spinnas på mer än en plats. Spinnas med raseri. Men hon bad till mörkrets herre att hon skulle vara den första som kom fram till Luz Tharin. Hon ville se honom dö, insåg hon, och därför måste hon komma närmare. Och Shankar hade krypit ihop bakom en nedfallen stock och flämtade efter språngmarschen. De månader han hade tillbringat förklädd till Kolan Dashiva hade inte fått honom att uppskatta motion mer. Explosionerna som nästan hade dödat honom dog bort. Sen började de på nytt någonstans i fjärran. Försiktigt tittade han upp bakom stocken. Inte för att en träbit skulle ge mycket skydd. Han hade aldrig varit någon soldat, inte på riktigt. Hans talanger, hans snille, fanns på andra områden. Trollockerna var hans verk, och sålunda även myrdrailerna som de avlat, liksom många andra varelser som hade fått världen att skälva och gjort hans namn vida berömt. Nyckeln flammade av Shaidin, men han kunde också känna mindre mängder användas på olika håll. Han hade väntat sig att andra av de utvalda skulle vara där före honom. Hade hoppats att de kanske rent av skulle ha avslutat uppgiften innan han kom. Men så var uppenbarligen inte fallet. Tydligen hade Althor tagit med sig några av sina ashamaner. Och att döma av mängden Sajdin i krevaderna som hade jagat honom hade han med sig Kalandor också. Och kanske några av sina tama så kallade Aes Sedair. Han hukade sig igen och bet sig i läppen. Den här skogen var en mycket farlig plats. Farligare än han hade trott. Ingen plats för ett geni. Men faktum kvarstod att Moradin gjorde honom livrädd. Det hade han alltid gjort ända från början. Han hade varit maktgalen redan innan de stängts in i öppningen. Och sedan de befriats därifrån verkade han tro att han var mörkrets första. Om Oshangar flydde nu skulle Moradin på ett eller annat sätt få veta det och döda honom. Eller än värre, om Althor lyckades skulle kanske mörkrets första bestämma sig för att döda både honom och Moradin och Oshangar med. Han struntade i om de dog, men han brydde sig mycket om sig själv. Han var inte bra på att avläsa tiden av solens höjd. Men det var i varje fall ännu inte mitt på dagen. Han tog sig upp från marken och försökte borsta smutsen från sina kläder, men gav upp och började smyga från träd till träd på ett sätt som han föreställde sig skulle skydda honom från upptäckt. Det var mot nyckeln han smög. Kanske skulle någon av de andra göra slut på Althor innan han kom i närheten, kanske inte. Kanske skulle han få möjligheten att utföra hjältedådet själv. Fast försiktigt förstås. Med skeptisk min betraktade Varin den uppenbarelse som närmade sig mellan träden på vänster hand. Hon kunde inte komma på något bättre ord för en kvinna som gick i skogen iklädd kostbara juveler och en långklänning som skiftade mellan alla färger från svart till vitt och ibland till och med blev genomskinlig. Hon gjorde sig ingen brådska, men hon var på väg mot kullen där Rand befann sig. Och om inte Varin helt misstog sig var hon en av de förlorade. Ska vi bara stå här och titta på henne, viskade Shallon ilsket. Hon hade blivit upprörd över att inte få vara den som smälte samman flödena. Som om en vildbrukares styrka skulle vara något värd bland Aes Sedair.
och hennes humör hade inte blivit bättre av att ägna flera timmar åt att traska i skogen. Vi måste göra någonting, sa Kumira med låg röst, och Varin nickade. Jag funderar bara på vad. En sköld, bestämde hon. Att ha en av de förlorade som fånge kunde visa sig vara mycket användbart. Hon använde cirkelns fulla styrka till att väva skölden och blev helt bestört av att se den studsa. Kvinnan omfamnade redan Sidar trots att inget ljus syntes runt henne, och hon var fruktansvärt stark. Sen fanns det plötsligt inte tid att tänka mer, för den gyllenblonda kvinnan snodde runt och började leda kraften. Varin kunde inte se vävarna, men hon visste när någon försökte utplåna henne från jordens yta, och hon hade kommit för långt för att dö här. Iben drog manteln om sig och önskade att han varit bättre på att ignorera kylan. Vanlig köld kunde han ignorera, men inte den isande vinden som hade börjat blåsa sedan solen passerade sin middagshöjd. De tre systrarna som var sammanlänkade med honom let helt enkelt vinden slita i deras mantlar medan de försökte titta åt alla håll på samma gång. Det var Dagian som ledde cirkeln, för att han var med, trodde han, men hon gjorde det med så lätt hand att han bara kände den svagaste viskning av Sidin strömma genom sig. Hon ville förstås inte hantera den manliga hälften av kraften förrän hon måste. Han drog fram hennes huva som hade blåst av, och hon log mot honom inifrån den. Hennes tillgivenhet för honom kändes genom bandet, och hans för henne, förmodade han. Med tiden skulle han förmodligen kunna komma att älska den lilla Aes Sedain. Störtfloden av Sidin långt bakom honom hade en tendens att överrösta hans förnimmelser av andra som ledde kraften, men han kände att det skedde omkring honom. Sammandrabbningen hade redan börjat på andra håll, och det enda han och de tre kvinnorna hade gjort hittills var att trampa fram genom skogen. Egentligen hade han ingenting emot det. Han hade varit med vid Domais brunnar, och han hade kämpat mot Sjonsen, och han hade lärt sig att fältslag var roligare att läsa om i böcker än i verkligheten. Det som grävde honom var att han inte fått kontrollen över cirkeln. Det hade för all del inte Jahar heller, men å andra sidan hade han en känsla av att Maryse roade sig med att låta Jahar balansera sockerbitar på näsan när de var ensamma. Daemer hade däremot fått kontrollen över sin cirkel. Bara för att han var lite äldre än Iben. Nå, kanske inte så lite. Han var äldre än Ibens far. Så behövde Cadsoan inte titta på Iben som om han var en... Kan ni hjälpa mig? Jag har kommit vilse och förlorat min häst. Kvinnan som steg fram bakom ett träd hade inte ens någon mantel. Istället bar hon en klänning av ljusgrönt siden med en urringning som var så lågt skuren att hälften av den yppiga barmen blottades. Ett vågigt svart hårsvall ramade in hennes vackra ansikte, och när hon glog gnistrade de gröna ögonen. En märklig plats för en ritur, sa Beldrain misstänksamt. Den gröna systern hade inte alls blivit förtjust över att Cadsoan gett Dagian befälet och hade gripit varje tillfälle att visa vad hon tyckte om Dagians beslut. Jag hade inte tänkt rida så långt, sa kvinnan samtidigt som hon kom närmare. Jag ser att ni alla är Shadir, med er stallknäkt. Vet ni vad all denna uppståndelse är fråga om? Plötsligt kände Iben hur allt blod lämnade hans ansikte. Det han kände var omöjligt. Den grönögda kvinnan gjorde en förvånad min, och han gjorde det han kunde. Hon håller Sidin, ropade han och kastade sig mot henne, samtidigt som han kände hur Dagian tog in kraften i djupa drag. Shindane saktade ner när hon fick syn på kvinnan som stod bland träden ett hundratal steg framför henne. En reslig, gulhårig kvinna som bara stod där och såg på medan Shindane kom närmare. Känslan av strider som utkämpades med kraften på andra håll gjorde henne på sin vakt, samtidigt som det gav henne hopp. Kvinnan var klädd i enkla yllekläder, men till det bar hon besynligt nog juveler som kunnat göra en högättad adelsdam avundsjuk. Med Sidar i sig kunde Shindane se de tunna rynkorna i kvinnans ögonvrår. Sålunda inte någon av dem som kallade sig för Aes Sedair.
Men vem var hon då? Och varför stod hon där som om hon kunde hindra Sin Dane att fortsätta? Det spelade egentligen ingen roll. Om hon ledde kraften nu skulle hon röja var hon var. Men hon hade tid. Shider fick fortfarande nyckeln att lysa som en signaleld. Luce Farin var fortfarande i livet. Kvinnans blick må vara hur hård som helst. En kniv skulle ändå duga för henne om hon verkligen trodde att hon kunde spärra vägen. Och för den händelse att hon skulle visa sig vara en vildbrukare gjorde Sin Dane i ordning en liten present åt henne. En vrängd väv som hon inte ens skulle se förrän det redan var för sent. Plötsligt tändes Shiders sken runt kvinnan. Men Sin Dane slungade genast iväg ett eldklot som förhoppningsvis var tillräckligt litet för att undgå upptäckt, men som ändå skulle räcka för att bränna ett hål rakt genom denna kvinna som... Just som klotet nådde fram till kvinnan, så nära att det nästan svedde hennes kläder, repades nätet av eld upp. Kvinnan gjorde ingenting. Nätet löstes bara upp. Sin Dane hade aldrig hört talas om någon tear and grill som kunde förstöra ett nät. Men det kunde inte vara fråga om någonting annat. Sen kom kvinnans motangrepp. Och det blev ytterligare en chock. Hon var starkare än Sin Dane hade varit innan fångenskapen hos Elfin och Elfin. Det var omöjligt. Ingen kvinna kunde vara starkare. Hon måste ha en angreel också. Bestörtningen varade bara så länge som det tog henne att klyva kvinnans flöden. Hon visste inte hur hon skulle göra för att vända dem. Hon skulle se Luce Farin dö. Den långa kvinnan ryckte till när hennes avhuggna flöden snärtade tillbaka, men ledde kraften igen medan hon ännu parerade slaget. Morrande och fräsande kämpade Sin Dane emot och jorden skalv under hennes fötter. Hon skulle se honom dö. Hon skulle göra det. Den höga kullen på vars krön Mogedin befann sig låg inte särskilt nära nyckeln. Men likväl lyste denna så starkt i hennes medvetande att hon hungrade efter bara en liten gnutta av det väldiga flödet av Shider. Att få detta väldiga flöde i sig, eller bara tusendelen av det, skulle vara fullständig salighet. Hon längtade, men närmare än denna skogsklädda utsiktsplats tänkte hon likväl inte gå. Det var bara hotet från Moridins hand om hennes korsura som hade förmått henne att färdas så här långt. Och hon hade dragit ut på det så länge det gick i hopp om att alltihop skulle vara över innan hon måste ta steget. Hon hade alltid arbetat i löndom, men så fort hon kom var hon tvungen att fly undan en attack. Och på vitt spridda platser i skogen som bredde ut sig framför henne blixtrade och brann under eftermiddagssolen av ljungeldar och eldkaskader vävda av Shider och andra som måste ha varit gjorda av Shidin. Svart rök steg från brinnande träddungar och dova explosioner fick luften att skälva. Vem som kämpade, vem som överlevde och vem som dog var likgiltigt för henne. Utom att det vore trevligt om Sin Dane eller Grendel fick sätta livet till. Eller båda. Mogedin tänkte inte göra det. Inte kringflängande på slagfältet. Och som om inte allt detta var illa nog så reste sig bortom den skinande nyckeln en väldig tillplattad svart kupol i skogen. Det såg ut som om själva natten hade fått fast form. Med en rysning såg hon en krusning dra fram över den mörka ytan och kupolen bli synbart högre. Det vore ren galenskap att bege sig närmare detta mörker, vad det än var. Moridin kunde inte veta vad hon gjorde här eller vad hon inte gjorde. Hon drog sig tillbaka mot baksidan av kullen, bort från den skinande nyckeln och den sällsamma kupolen och satte sig för att göra det hon gjort så många gånger förr. Iaktta ur dunklet och överleva. In i sitt huvud skrek Rand. Han var säker på att han skrek, att Luce Farin skrek. Men han kunde inte höra vare sig den andres eller sin egen röst genom dånet.
Det vidriga havet av orenhet flödade genom honom med en hastighet som kom det att tjuta och yla. Tidvågor av avsmak slog in över honom gång på gång. Rasande stormvindar av vederstyglig smuts slet i honom. Den andra anledningen till att han fortfarande höll kvar kraften var smittan. Saidin kunde skifta, vrida sig, vara nära att döda honom utan att han märkte någonting. Den motbjudande floden av förruttnelse överskuggade alla andra intryck och han hängde sig fast med naglarna för att slippa sköljas iväg av den. Smittan rörde sig. Det var det enda som hade någon betydelse nu. Han måste hålla sig kvar.
Vad har du att förtälja, min? Kelshan var fortfarande på fötter trots sin utmattning. Att hålla skölden uppe under större delen av en dag var nog för att vem som helst skulle bli trött. Det hade gått ett tag sedan det skett några angrepp mot krönet, och sanningen att säga kunde hon inte förnimma några andra aktiviteter med kraften än det som Ninniv och pojken gjorde. Elsa vankade i ändlösa cirklar runt kullens topp, fortfarande länkad till Maurice och Jahar. Men för tillfället fanns det ingenting för henne att göra, utom att speja mot de omgivande kullarna. Jahar satt på en sten med det svagt lysande Kalandor vilande i armväcket. Maurice satt på marken bredvid honom med huvudet mot hans knä och han strök henne över håret. Nå, min, sa hon uppfordrande. Flickan tittade ilsket upp från fördjupningen i den steniga marken där Thomas och Moward satt med henne och Harine. Männen hade i varje fall tillräckligt mycket förnuft för att acceptera att de inte kunde kämpa i den här striden. Harine såg arg och butter ut, och mer än en gång hade någon av männen varit tvungen att handgripligen hindra Min från att gå till unge Althor. De hade till och med fått ta knivarna från henne efter att hon hotat att använda dem på väktarna. Jag vet att han lever, muttrade flickan, och jag tror att han har ont. Fast om jag kan känna tillräckligt mycket för att känna att han har ont måste han lida fruktansvärda kval. Låt mig gå till honom. Du skulle bara vara i vägen nu. Cadsoan brydde sig inte om flickans vanmäktiga stön utan gick över den ojämna marken till platsen där Rand och Ninniv satt. Men till en början var det inte dem hon tittade på. Till och med sedd på flera mils håll var den svarta kupolen enorm, 1000 fot hög där den var som högst, och den blev större. Ytan såg ut som svart sten, men den gnistrade inte i eftermiddagssolen. Snarare såg det ut som om ljuset mattades kring den. Rand satt likadant som han hade suttit från början, en orörlig oseende staty med svettdroppar rinnande över ansiktet. Om han led sådana kval som Min sa visade han det i varje fall inte utåt. Och om han gjorde det visste Cadsoan inte vad hon skulle göra åt det. Att störa honom nu skulle kunna få ödesdigra konsekvenser. Cadsoan kastade en blick på den växande nattsvarta kupolen. Det kunde få ödesdigra konsekvenser att hon låtit honom börja med det här överhuvudtaget. Med ett stön gled Ninniv av stenen där hon satt och ner på marken. Hennes klänning var genomblöt av svett och hårtestarna klibbade fast vid hennes fuktblanka ansikte. Hennes ögonlock fladdrade matt och brösten gungade när hon desperat chippade efter andan. Inte mer, gnällde hon. Jag klarar inte mer. Cadsoan tvekade. Någonting hon inte var van vid. Flickan kunde inte lämna länken för en unge Althor släppte henne. Men såvida inte Shodan Kall hade samma brist som Kalandor skulle hon vara skyddad mot att ta in så mycket av kraften att hon tog skada av det. Förutom att hon tjänade som kanal för långt mer Shaidar än alla systrar i hela vita tornet kunde ha hanterat om de så använde varenda Angreel och Sha-Angreel som tornet hade i sin ägo. Efter att ha genomflödats av en sån kraft i timtal fanns det en risk att hon skulle dö av ren kroppslig utmattning. Cadsoan la sig på knä bredvid flickan, la guldsvalan på marken bredvid sig och tog flickans huvud mellan sina händer. Hon minskade mängden sajdar som gick till skölden. Hennes förmåga att hela var inte mer än medelmåttig, men hon kunde i varje fall ta bort en del av flickans utmattning utan att själv stupa på kuppen. Hon var emellertid mycket medveten om den försvagade skölden över dem och ödade ingen tid när hon vävde flödena. Och Shangar kravlade sig upp mot kullkrönet, la sig platt mot marken och makade sig sidledes i skydd bakom ett träd. Med sajden i sig kunde han klart och tydligt se nästa kulle härifrån och människorna på dess krön. De var inte så många som han hade väntat sig. En kvinna gick sakta runt krönet och spejade ut bland träden, men alla andra var stilla. När Rishma satt med Kalandor glödande i sina händer och en kvinnas huvud vid sitt knä, och Shangar kunde se två andra kvinnor, en knäböjande över den andra, men de skymdes av en man som satt med ryggen till. Han behövde inte se mannens ansikte för att veta att det var Althor. Nyckeln som låg på marken vid hans sida var bevis nog. För Oshangars blick avgav den ett klart ljus. I hans huvud fördunklade den själva solen. Nej, tusen solar. Tänk vad han kunnat göra med den. Det var synd att den måste förintas tillsammans med Althor. Däremot kunde han ta Kalandor när Althor var död. Ingen annan av de utvalda hade så mycket som en Angreel i sin ägo. Till och med Moridin skulle bäva för honom när han väl hade kristallsvärdet i sin hand, Neblis. Och Shangar skulle bli utnämnd till Neblis när han hade krossat Althor och om inte gjort allt det denne gjort här. Med ett tyst skratt vävde han landseld. Vem kunde ha trott att det skulle bli han som blev hjälten för dagen? Elsa gick sakta och studerade de skogsklädda kullarna runt omkring dem. Plötsligt stannade hon upp när hon skymtade en rörelse ur ögonvrån. Hon vred sakta på huvudet och inte rakt mot kullen där hon hade sett det glimma till. Det hade varit en mycket svår dag för henne. Under fångenskapen bland eltälten i Carhain hade det gått upp för henne att det var livsviktigt att draken återfödd överlevde så att han kunde delta i sista striden. Det hade plötsligt blivit så bländande uppenbart att hon var förundrad över att hon inte hade insett det förut. Nu stod det klart för henne, lika klart som Shider fick henne att se ansiktet på mannen som kikade fram bakom en trädstam på den där kullen. Idag hade hon blivit tvingad att kämpa mot de utvalda. Mörkrets furste skulle säkert ha förståelse, även om hon varit tvungen att faktiskt döda någon av dem. Och Kolan Dashiva var bara en av de där ashamanerna. Dashiva lyfte handen mot kullen där hon stod. Och hon drack så djupt hon kunde ur Kalandor i Jahars händer. Saidin tycktes henne vara väl ägnad åt förstörelse. Ett väldigt klot av gnistrande eld omvärvde den andra kullens krön i rött, gult och blått. När den slocknat slutade kullen i en slät yta 50 fot lägre än den ursprungliga toppen. Mogedin visste inte riktigt varför hon hade dröjt kvar så här länge. Det kunde inte vara mer än ett par timmars dagsljus kvar och skogen var tyst. Frånsett nyckeln kunde hon inte känna Shider ledas någonstans. Det hindrade inte att någon kunde använda små mängder någonstans, men ingenting som liknade det tidigare raseriet. Striden var över. De andra utvalda var döda eller jagade på flykten. De måste vara besegrade, eftersom nyckeln fortfarande flammade i hennes huvud. Det var fantastiskt att Jordan Kahl hade klarat av att använda så här länge i sträck och med denna styrka. Hon låg på magen på sin högt belägna utsiktsplats med hakan stöd mot händerna och betraktade den väldiga kupolen. Svart var inte längre tillräckligt för att beskriva dess färg. Det fanns inget ord som passade. Men svart var en blek färg i jämförelse med detta. Den hade vuxit till ett halvklot som tornade upp sig likt ett berg, minst 2 mil högt.
Den omvärvdes av ett tjockt lager av skugga, som om den sög det sista ljuset ur luften. Hon kunde inte begripa varför hon inte var rädd. Detta monstruösa föremål skulle kanske växa tills det inneslöt hela världen, eller kanske tills det fick världen att rämna, som Arangar hade sagt. Men i så fall fanns det ändå ingen säker plats att fly till. Inga skuggor där spindeln kunde gömma sig. Plötsligt var det någonting som slingrade sig upp från den släta, mörka ytan. Det var som en låga, om det funnits eld som var svartare än svart. Och den följdes av ännu en, sen ytterligare en, tills hela kupolen sköd av denna mörka eld. Dånet från 10 000 åskknallar fick henne att slå händerna för öronen och skrika. Ett skrik som helt förlorade sig i detta tordön. Och plötsligt kollapsade kupolen, drogs ihop till en nålsudd, till ingenting alls. Det som hördes sen var vinden som ylande sögs in mot den försvunna kupolen och släpade henne längs marken, hur desperat hon än klöste efter någonting att hålla fast i. Hon tumlade mot träd, lyftes upp i luften. Besynligt nog kände hon fortfarande ingen rädsla. Om hon överlevde detta skulle hon aldrig vara rädd igen. Kadjoen lät saken som varit en tear and grill falla till marken. Den kunde inte längre beskrivas som en statyett. Ansiktet hade samma stillsamma vishet som förut, men figuren var bruten i tu och bubblig som smält vax på ena sidan. Även armen som hade hållit i kristallklotet, vilket nu låg i skärvor runt den förstörda figuren. Den manliga gestalten var hel och redan undanstoppad i hennes sadelväska. Calendar var också i säkert förvar. Det var bäst att inte lämna några frestelser synliga på det utsatta krönet. Där Shardalogoth legat fanns nu bara en jättelik öppning i skogen, alldeles rund och så slät att hon trots den nedgående solen kunde se hur den motsatta sidan sluttade ner i jorden. Län kom ledande sin haltande stridshingst upp för slänten, men släppte den svarta hästens tyglar när han såg Ninni ligga utsträckt på marken. Över henne var hennes mantel utbredd, uppdragen till hakan. Unge Alfor låg vid hennes sida, också han med manteln som täcke. Min var hopkrypen vid hans sida, med huvudet på hans bröst. Hennes ögon var slutna, men det syntes på hennes lilla leende att hon inte sov. Län tittade knappt åt dem när han sprang den sista biten och föll ner på knä så att han försiktigt kunde lyfta upp Ninnis huvud på sin arm. Hon var lika orörlig som pojken. De är bara medvetslösa, sa Kertsuän till honom. Corell säger att det är bättre att låta dem återhämta sig på egen hand. Hur lång tid det kunde ta hade Corell inte velat gissa. Inte Jamer heller. Såren i pojkens sida var oförändrade, fast det hade Jamer också väntat sig. Allt sammans var mycket oroande. Lite längre upp på kullen böjde sig den skalliga ashamanen över en stönande Beldane och rörde fingrarna över hennes kropp medan han vävde sina sällsamma helande flöden. Han hade haft fullt upp den senaste timmen. Olivia kunde inte sluta stirra förundrat och böja armen som hade varit både bruten och svädd in på benet. Serene gick med ostadiga steg, men det berodde bara på trötthet. Hon hade nästan dött ut i skogen och var fortfarande storögd efter denna upplevelse. Vita systrar var inte vana vid sånt. Det var inte alla som hade haft sån tur. Varin och havsfolkskvinnan satt bredvid en mantelövertäckt gestalt på marken som var Kumira. Deras läppar rörde sig i tyst bön för hennes själ. Och Nishun försökte ta för att trösta en gråtande Daigain som höll unge Ibens döda kropp i famnen och vaggade honom som ett spädbarn. Gröna systrar hade större vana vid sånt. Men Kadjoen tyckte inte om att förlora två av dem sina utan att få mer igen än några svedda förlorade och en död myterist. Den är ren, sa Jahar tyst än en gång.
Den här gången var det med Reese som satt och han som vilade huvudet i hennes knä. Hennes blå ögon var lika stränga som alltid, men hon strök honom mjukt över håret. Den är ren. Kajsuan utbytte en blick med Reese över pojkens huvud. Både Jamer och Jahar sa samma sak, att smitten var borta. Men hur kunde de vara säkra på att inte någon gnutta fanns kvar? Maurice hade låtit henne länka sig samman med pojken och hon hade inte kunnat känna någonting som liknade det som den andra gröna hade beskrivit. Men likväl, hur kunde de vara säkra? Shiden var så främmande att vad som helst kunde gömma sig i dess kaos. Jag vill ge mig av så snart resten av väktarna kommer tillbaka, tillkännagav hon. Det fanns alldeles för många obesvarade frågor. Men nu hade hon unge Althor och hon tänkte inte förlora honom. Natten föll. På kullen blåste vinden damm över skärvorna av det som en gång varit en Tyr and Greal. Nedanför låg kärda Logots grav, öppen för att skänka världen hopp. Och långt därifrån, på Tremalkin, hade budet börjat sprida sig att illusionernas tid var till ända.